han ropade, Gud, men tänd inte någon eld. Då tog de den tjuren de hade fått, gjorde i ordning den. Sen åkallade de Baal oavbrutet från morgon ända till middagstid. Baal svarade oss, men det kom inget ljud, inget svar. De började hoppa omkring altaret som de hade rest. Vid middagstiden hånade Elia dem och sa, ropa högre, sa han. Han är ju Gud, men han har väl sitt att sköta. Han har väl gått avsides eller ute i något ärende. Kanske han sover och måste vakna först. Då ropade de ännu högre och sargade sig med knivar och spjut som de brukade så att blodet flöt. Hela eftermiddagen fortsatte de i profetisk extas ända till tiden för matoffret. Men det kom inget ljud, inget svar, inget tecken. Elia kallar nu till sig folket och de samlades omkring honom. Då satte han åter i stånd Herrens altare som hade rivits ner. Han tog 12 stenar, lika många som Jakobs söner stammar. Jakob, till vilken Herren sa, ditt namn ska vara Israel. Av stenarna byggde Elia ett altare åt Herren och runt omkring altaret lät han gräva ett dike, djupt och brett som ett stort sädesmått. Han staplade veden, styckade tjuren och lade den ovanpå veden. Därefter sa han, fyll 4 krukor med vatten och häll över offret och över veden. Sen sa han, en gång till. Och därpå, ännu en gång. Och det gjorde som han sa, vattnet rann ner runt om altaret och även diket fyllde med vatten. När tiden för matoffret var inne trädde profeten Elia fram och bad, Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt dig idag bli uppenbart att du är Gud i Israel. Att jag är din tjänare, att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Svara mig, Herre, svara mig så att detta folk inser att det är Herre, att det är du, Herre, som är Gud, att det är du som har vänt deras hjärtan bort från dig. Då slog Herrens eld ner och förtärde offret, veden, stenarna och jorden slickade upp vattnet i diket. Folket såg vad som hände och föll ner på sin ansikte och ropade, det är Herren som är Gud, det är Herren som är Gud. Jag var scout en gång i tiden. Och något som vi skulle göra ganska ofta var ju att tända en eld. Och vad man önskar sig mest av allt då, förutom tändväska och tändstickor förstås, så vore det ju bra med torr ved. Eller hur? Då brinner det ju mycket bättre. Och på Elias tid hade det ju varit torka. Så det var säkert lättare att hitta torr ved än det var att hitta vatten. Och ändå så gör han ju det så svårt för sig. Han häller vatten på det här som ska brinna. På veden, på köttet och runt omkring. Och vad gör han mer? Han häller ännu mer vatten. Och sen då häller han ännu mer vatten. Det är genomblött, genomsut. Det rinner vatten. Det han häller på så mycket vatten så att hela diket som han har grävt runt, det är blött. Det brinner inte bra när det är blött. Men när Gud skickar en eld, då kan det brinna i den blötaste ven. Det brinner så till och med stenarna brinner upp. Vattnet brinner upp. Det brinner. Och då säger folket, det är ju Gud som är Gud. Jag funderade lite, jag tänkte så här. Om man inte hade hällt på det här vattnet, då skulle ändå folk säga, oj vad häftigt, det tog ju eld bara när Elia bad. Men kanske dagen därpå att de skulle säga, men det kanske redan var lite glöder i den där veden. Eller på något vis kanske det själva antände. Elia hade kanske gömt en Coca-Cola-flaska där eller någonting. Och man skulle ju kunna tänka sig där att man bortförklarade och säga att det var ju egentligen inte Gud, det bara självantände, det har ju varit torrt så länge nu. Ni vet ju hur det kan vara. Han kanske hade tappat en cigarettfimp, vem vet. Men nu var det så genomblött att det fanns ingen människa som skulle säga att det här självantände. Eller hur? Man kan bara säga att det är bara Gud som eldar i vatten. Och anledningen till att jag tänkte på den här berättelsen var något som hände precis innan jag åkte hem från Nya Guinea. En av mina medarbetare, en av de här nationella översättarna, en ung kille, har fått erbjudande om att gå på bibelskola i Australien. Och det var inte så lätt, men det första vi fick ta i tur med var då att han behöver ju ett pass om han någonsin ska åka till Australien. Och för att få ett pass så måste han ha någon slags personbevis eller ID-handling. Han hade inget sånt. Att han var föddes hade aldrig registrerat på något sjukhus. Han har ingen personbevis överhuvudtaget. Och just precis när vi först tänkte, ja men vi gör precis som den vanliga, att man ansöker om personbevis och skriver upp vad farmor och farfar och mormor och morfar och mamma och pappa heter och så skickar vi in det. Men just när vi skulle göra det så ändrade staten alla regler här, och man sa att man införde en ny myndighet. Och så sa att man ska erbjuda ID-handlingar till vem som vill. Vi har nya kontor, ett nytt projekt och det här ska bli helt nytt. Så man måste ansöka i person på det här kontoret och fylla i den här blanketten om vad farmor och farfar kan nu ha hetat och var de var födda och så. Så det gjorde han. Men som när allting som är nytt, åtminstone i Nya Guinea, så hände det så att kanske det inte var så välplanerat det här systemet med de här ID-handlingarna. Utan statens pengar tog slut. Så de hade alla de här fina kontorerna och folk anställda, men pengarna tog slut. Och efter ett tag så tröttnade ju de anställda på att inte få någon lön. Så man stängde igen det här kontoret. På obestämd framtid står det på dörren en lapp här. Laurie som han heter hade redan ansökt om att få den här ID-handlingen. När han kommer tillbaka för att hämta ut den så är kontoret stängt på obestämd framtid. Så jag ringde till huvudkontoret i huvudstaden och de säger nej, han kan inte ansöka på ett annat kontor om det nu fanns något som fortfarande var öppet. Han har ju redan ansökt, han kan ju inte ha två identiteter. Så det går inte. Men vad ska vi göra då? Hans ID-handling finns på det här stängda kontoret. Och det kan ju ta väldigt lång tid. Jag har inte hört om det har öppnats än, men jag tvekar på att det har det. Så vi funderade lite och bad, och så ringde jag tillbaka till den här kvinnan, för hon har inga pengar på sin telefon, så jag får ringa till henne och frågade, har du kommit på vad jag ska göra? Hon sa att jag kunde ringa tillbaka om en stund, så skulle hon grunna lite. Så sa hon, ja, jag har faktiskt ringt till det här kontoret i Kavieng, och just idag är det någon som är där på kontoret, och de sa att ja, en person kan vi väl ta emot. Det här ID-kortet hade försvunnit, men vi fixar en annan ID-handling. Så på just den dagen, och Laurie han hade rest, det är ungefär 30 mil till det här kontoret, så just den dagen när han var där för att hämta ut sin ID-handling, just då öppnade de, fanns det personal på kontoret, och de öppnade för en person. Laurie fick sin ID-handling. Han har ett pass nu. Det är fortfarande en lång väg innan han kommer till Australien. Han ska klara ett engelska prov innan dess. Och det är om några dagar här, stackaren. Men nu tänkte jag så här. Varför gjorde inte Gud så att kontoret bara hade kunnat vara öppet några månader till innan pengarna tog slut? Det hade ju varit så mycket smidigare att han bara gick och knackade på dörren och sa hej, hämtade ut sin handling och gick hem. Det hade väl varit så mycket smidigare. Men då kanske det hade varit så där, precis som med den här elden, att då kanske vi inte hade sagt tänk vad fantastiskt att Gud såg till att jag fick min ID-handling. Men just därför att det var så svårt, att det var så blött, så måste vi säga, det är ju bara Gud som kunde göra det här. Och så tänker jag på mig själv. Det kanske finns någon av er som tycker Lisbeth, hon är så duktig. Vilken tur att det var hon som åkte till Nya Guinea. Då ska jag tala om för er att det är jag inte alls. Men det har ni nog listat ut ändå. Nej, jag tänker ofta på mig själv att jag är rätt så blött vetre. Tänk om jag hade varit i Sverige och ansökt till Bibelkommissionen och sagt att skulle inte jag få vara med och översätta Bibeln, Bibel 2000. Jag hade inte haft en chans. De frågar liksom, har du någon doktorsgrad i nytestamentlig grekiska? Nej, jag har läst några kurser, men nej. Och svenska då? Nej, jag har ingen utbildning i svenska. Jag lite småländska kan jag, men det är allt. Nej, jag hade inte fått vara med. Och ändå så tar Gud den här, jag var faktiskt rätt ung, så vi kan säga flickstackare från Skede, och skicka henne till att översätta Bibeln i Papua Nya Guinea till ett språk jag aldrig har hört. Visst är det rätt osannolikt? En del kanske tror att det är så här att när man väl blir kallad av Gud, då får den här uppgiften. Du blir kallad till att vara pastor eller till att vara missionär. Då helt plötsligt så får vi alla dessa gåvor utav Gud och vi blir så fantastiska. Mitt vittnesbörd är att det hände inte med mig. Kanske har hänt med någon annan, men jag tänker på Paulus. Han var ju en ganska fantastisk predikant och teolog. Men han hade också någonting som han tyckte att vore jag lite starkare, lite bättre. Han kallade sin tagg i köttet. Någonting som höll honom tillbaka, som plågade honom. Han hade det också, så han bad, Gud, du kan ta bort det här. Gör mig lite bättre skickad, gör mig starkare. Vad säger Gud då? Nu ska vi se vad det står här. Andra Korinthierbrevet 12:9 står det så här. Han svarade, min nåd är allt du behöver. I svaghet blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet så att Kristi kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelse och nöd när det är för Kristi skull. Ty när jag är svag, då är jag stark. Om vi tänker på Elia, vad är det som Gud ville att han skulle göra i den här situationen? Gud bad honom bygga ett altare, stapla lite stenar, gräva ett dike, lägga lite ved på, stycka ett köttstycke. Ja, det kan nog vem som helst göra. Det är väl inte så besvärligt att lägga några stenar ihop och lägga på lite ved. Med lite träning i att stycka kött och sådär så klarar vi nog ut det. Men vad var det Gud inte ville att han skulle göra? Han skulle inte tända elden, men han behövde göra allt det här för att visa att han litade på Gud. Att Gud är den som kan tända elden. Vi kanske lite till mans kan lägga ihop lite stenar och lite ved. Men vi behöver inte tända elden. Och kanske vi inte behöver sticka ut nacken lika långt som Elia gör här. Inför allt, hela folket säger att Gud kommer att tända en eld. Det lät ju lite livsfarlig situation. Men kanske vi måste lita på Gud. Kanske när vi ber. Vi har något problem. Lita på att Gud kan svara. Vågar vi ta det där steget och säga, ja, jag har ingen annan utväg. Gud, du måste hjälpa mig här. Eller när vi ska prata med någon, kanske behöver vi bara lita på Gud och säga, jag har inte så många ord, jag vet inte riktigt vad jag ska säga i den här situationen, men Gud, du kan använda mina ord. Jag tänkte när jag var i Nya Guinea, jag skulle lära mig språket. Det var ganska så knepigt, tänk att försöka, men genom att bara umgås med människor utan en lexikon, ta reda på hur säger jag förlåtelse, hopp, nåd på det här språket. Det är liksom går ju för sig att lära sig ord som att hoppa och stå och gå och peka och papper, bok och så här. Den kan man ju peka på och lära sig. Men Hur kan jag få någon att tala om för mig? Hur säger jag nåd och hopp på ditt språk? Jag kommer ihåg i början när jag var i Nya Guinea eller bland Ramoaina-folket där. Och jag tänkte, varför svarar de mig inte? Speciellt de yngre och barn. Jag kunde säga, har du sett pastorn idag? Inget svar. Vet du om den där båten ska gå till stan idag? Inget svar. Ska du med in till stan? Inget svar. De bara står där. Jag tänkte, vad är det som jag gör för fel? Tills jag kommer på att de svarar med kroppsspråk. Men inte kanske som vi gör. Ja gör man genom att lyfta på ögonbrynen och nej genom att sticka ut underläppen. Jag såg ju inte det. Så alla sa, har du sett pastorn idag? Ska du åka till stan idag? De svarade visst, men det var inte så lätt att hänga med på allting. Sen tänkte jag, det här var ju rätt så knepigt. Jag hade bara tillfälle att handla ungefär en gång i månaden eller var femte vecka. Och ägde inget kylskåp. Liksom för att tänka om allting. Det var någon som frågade, ja, men hur klarade du mjölken då? Ja, det var det enkla, för den kommer i pulverform. Så det är en liten, den står inte ens i kylskåp i affären, så det var inga problem. Och jag var livrädd för att få malaria och tänkte, ja, jag har lärt mig vilka mediciner jag ska ta. Jag har en hel påse med mediciner med mig. Men hur vet jag hur det känns när man har malaria? Tänk om jag inte känner igen det och inte tar min medicin. Nu ska jag tala om för att nu vet jag precis hur det känns att ha malaria. Men det var inte så lätt. Jag tänker på en gång i början när jag var i Nya Guinea. Det kändes ganska hopplöst. Jag var redo att packa ihop och åka hem. Jag klarar inte det här längre, tänkte jag. Jag satt och funderade och klagade och min klagan blev efter en stund till en bön. Att jag pratade med Gud och sa att jag klarade inte. Och den här gången blev den här bönen så som det händer ibland. Att man liksom känner att man flyttar in till Gud när man ber. Och att Gud fanns där och att jag blir precis lyft omsluten och får ny kraft. Det här var länge sedan. Jag är rätt gammal nu. Så det här var innan e-postens tid, innan Facebook, om det är nu någon som kommer ihåg så långt tillbaka i tiden. Så efter 2 eller 3 veckor på posten så får jag ett brev med ett kassettband. Är det nu någon som inte vet vad ett kassettband är, så finns det lite äldre människor här som kan förklara det för er. Det var en bönegrupp. Eller en sån här cellgrupp som hade spelat in en hälsning till mig. Och i det här så hade de också spelat in bönerna de bad för mig. Jag tittade på datumet och ser att de hade bett för mig samtidigt som jag var helt uppgiven och redo att åka hem. Och det visste ju inte de. För jag kunde inte meddela det på Facebook. Men Gud visste det. Han, och när jag lyssnade på bönerna, de visste inte vad jag gick igenom. Men bönerna, orden var precis det jag behövde. Att Gud kunde vara där och liksom lyfta mig. Jag tänker att det är svaghet och när man får luta sig på Gud. Gud vet hur vi har det. Jag tänker på en annan gång. Det var ett annat översättarpar, de översatte grannspråket i Fanamarket. De var bara där några år och översatte bara en liten del. Så drabbades de av psykisk ohälsa. Kanske det hette utmattning eller utbrändhet på dagens språk och fick åka hem. Och ingenting hände. Någon gång medan de inte var där så på helt andra vägar ett helt annat par som aldrig hade träffat det här första paret. De var från Amerika, det andra paret här var från Australien. Så blev de kallade av Gud och arbetade med läsundervisning bland det här folket. Och de tog den här lilla översättningen och uppmuntrade folket till att läsa. Och i några år var de där och det hände någonting bland de här folket. Det tog 15 år innan det första paret hade hälsat tillräckligt att återvända. Men de kunde återvända efter 15 år. Och då hade de ett folk som var moget att ta emot Guds ordet. Som hjälpte till med översättningen. Översättningen blev färdig. Den svagaste översättare, svagaste missionär. Men Gud kan arbeta. Det här är en svart bok. Det står Bibeln faktiskt här. Svenska Bibeln på ryggen. Det är min svenska Bibel. Jag blev frälst när jag var kanske ungefär 12 år. Och fick möta Jesus som dog för mig på korset. Jag förstod ganska snart att det var här som jag kunde få vandra vidare med Jesus. Så direkt efter gymnasiet hamnade jag på fackelbärarna. Varför då? Därför att jag ville lära känna Jesus mer och jag visste att han är ordet. Wally var min lärare på den tiden, så vi hänger ihop än. Hej Wally och Donna. Men så stötte jag ihop på en annan bibel. Den här bibeln. Jag fick förstå att det fanns människor som hade en bibel som såg ut så här. Egentligen hade de ju inte den här bibeln heller, men ni förstår vad jag menar. Det fanns så här mycket nedskrivet, så här mycket att läsa för dem när de skulle vandra med Jesus eller lära känna Jesus. Och efter några år i Nya Guinea så hade vi det här färdigt, Nya Testamentet på Ramwaina-språket. Inte för att jag är duktig, utan för att Gud eldar även det ven är blöt. 2007 var den här färdig. Sen fortsatte vi med Fanamaket-språket. Det här är Apostlagärningarna och Galaterbrevet. Men för några veckor sedan blev hela Nya Testamentet på Fanamaket-språket färdigöversatt efter att jag kom hem till Sverige. De håller nu på med en sista genomläsning och när jag reser tillbaka igen så ska vi göra det sista för att skicka det här till tryckeriet också. För att de i Nya Guinea, de behöver Jesus precis lika mycket som jag gör. Och det är fantastiskt att se när folk läser Bibeln att man kan möta den Jesus som dog för oss på korset. Mission är omöjlig. Och det är inte bara mission för mig utan mission för er. Du kanske är missionär i skolan eller på verkstaden eller någon annanstans. Och du kanske känner så här. Jag klarar inte riktigt ut det här. Jag är svag. Kom då ihåg att det är Gud som skickar elden. Allt du behöver göra är att stapla stenarna och lita på Gud. Ska vi be? Jesus, vi vill tjäna dig för att du är den du är. Här vi sjöng om dig här innan att du är konungars kungar och herrarnas herre. Du är den som har all makt i himlen och på jorden. Vi vet att det inte är vi som har det. Vi känner så ofta av att vi inte räcker till, att vi inte orkar med, att vi inte kan. Att det vi har att erbjuda är så litet, så vi tackar dig Herre att det enda du vill är att vi ska stapla stenarna så skickar du elden. Jesus, vi bara tackar dig för att du verkligen skickar elden, för att du låter oss veta att det är du som är Gud. Det tackar vi dig för. Amen.